Det här är en podd från Svenska Yle.
Coronaviruset drar över USA som en orkan och antalet smittade och insjuknade ökar i dramatisk takt och amerikanska ekonomin har nu tvingats på knä. Trots det så fortsätter president Donald Trump att trotsa de dystra prognoserna och lovar att allt ska vara som normalt igen till påsk. Hur mycket är Trump egentligen redo att offra för ekonomin och i hans dagar räknade? Det här ska vi bland annat diskutera här i nyhetspodden med USA-kännaren Oscar Winberg och jag heter Johannes Taberman. Oscar, det är roligt att du kan vara med här trots att vi nu inte den här gången kan göra podden face to face utan tvingas göra det på distans. Men hur glad är du just nu över att bo i Finland och inte i USA?
Jag är väldigt glad att bo i Finland, vanligtvis också, men i synnerhet i de här tiderna. Så pass glad att jag redan en vecka före 18 mars när jag skulle resa till Boston meddelat att den resan inte kan bli av.
Och det ångrar du säkert inte?
Inte det minsta.
Nej. Det är ju spännande att se liksom hur folk reagerar i sådana här kristider. Och här i Finland så har det ju varit mycket tal om det här hur vi hamstrar toalettpapper och också bröd och andra varor. Men amerikanerna hamstrar vapen. Vad tycker du det här berättar om amerikanernas sätt att på något sätt handskas med en kris?
Då för det första berättar det ju det att amerikanerna alltid när de känner sig hotade eller en hotbild uppstår så går då vapenhandeln upp och blomstrar. Samtidigt så visar det nog också det här att samhällsstrukturen ser hotad ut. Det vill säga att vapen kommer ju inte att påverka överhuvudtaget hur ett virus rör sig i samhället. Men det snarare vittnar om att man förbereder sig för någonting liksom större, samhällelig kollaps.
Ja, det klingar ganska apokalyptiskt det här när man tar till vapen. Men Trump verkar inte riktigt vara i samma på något sätt mentala tillstånd. Han verkar inte riktigt se allvarligt i det hela. Och du har redan länge själv, Oscar, förutspått att Trump inte kommer att bli omvald i höstens presidentval. Och det här var innan hela den här epidemin. Hur mycket tror du oddsen för Trump nu ändras just med coronakrisen?
Jag tror nog att det här kommer att ha en central roll. Vi har ju sett redan att det har en central roll i hur politiken förs och det har skjutits upp diverse primärval. Så jag tror att den här coronakrisen kommer att vara det som styr presidentvalsdiskussionen för många månader. Och det är egentligen någonting som är väldigt negativt för Trump. Han skulle vilja fokusera på en positiv ekonomi. Han skulle vilja fokusera på att han kan liksom garantera att den fortsätter och nu är då ekonomin naturligtvis väldigt hotad. Men här flyttas också fokuset lite bort från ekonomin och blir en diskussion om hälsovård och sjukvårdsmöjligheterna i USA. Och det är en fråga som demokraterna gärna talar om och republikanerna gärna låter bli att tala om. Sen är det ju också så att presidenten ofta uppfattas vara ansvarig och i en sån här kris så kan det mycket väl vara att folk vänder presidenten ryggen. Mm. Men sen finns här ju den här aspekten också att kan det här gynna Trump och då är det ju så att det behöver inte vara så att läget ser fantastiskt ut för Trump utan om till exempel ekonomin är på väg uppåt från en liksom total nadir under sommaren till exempel så kan väljarna med sitt korta minne förlåta ganska mycket. Så.
Men håller du fast vid din gissning att Trump inte kommer att sitta 4 år till?
Alltså jag har svårt att tro att det här skulle gynna honom mer än det skadar honom, ja.
Nå, läget i USA med coronaepidemin just nu, och nu när vi talar så är det torsdag och vi vet att liksom läget förändras snabbt. Men just nu är de registrerade smittofallen över 70 000 och antalet fördubblas med ungefär 3 dagars mellanrum. Så de ökar i en hastig takt. Antalet döna är nu kring 1 000, men de ökar också i samma takt. Så jag menar, det ser inte så hemskt lovande ut. Helt klart är att väldigt många amerikaner, kanske till och med 1 miljon kommer att behöva intensivvård och upp till 2 miljoner amerikaner ser nu ut att förlora sina jobb. Hur verkar Trumps uppfattning av den här krisen, av epidemin, gå ihop med amerikanska folkets uppfattning?
Det är nog slående hur opinionssiffrorna ändå i viss mån vittnar om problemet amerikanerna upplever att myndigheterna har att ta sig an den här krisen. Och då tittar vi på sådana här opinionsundersökningar som visar att 57% av befolkningen säger att det går dåligt, det här försöket att då tackla problemet. Men jag blev också tagen väldigt mycket av sådana här siffror som visar på skillnaderna mellan demokrater och republikaner. Och där ser man till exempel att demokraterna litar överhuvudtaget inte på Trumps syn på det här eller hur han tar sig an det, utan endast 14% av demokraterna litar på Trump när det kommer till den här frågan, medan republikanerna är det uppe i 90%.
Ändå är det spännande att se just hur lugnt Trump hittills har verkat ta hela den här situationen. Han verkar ju själv inte ens helt komma ihåg alla de här hygienreglerna, coronareglerna, utan skakar gladeligen han med sina experter, medarbetare under just de här presskonferenserna och peta på mikrofonen. Och till och med han liksom ifrågasatt lite hela den här tanken om social distansiering och tycker att det inte riktigt lämpar sig för amerikaner som är så här doers. Hotar Trump på något sätt att förvärra hela den här kampen mot epidemin med sådana här uttalanden och sådana här agerande?
Ja, i det här skedet är det ingen tvekan om det. Och det har också medierna börjat uppmärksamma, det vill säga Trump sprider såväl lögner om den här krisen och har gjort det länge, men han sprider också misinformation, det vill säga kommer med uttalanden som han någonstans ifrån har snappat upp då snarare från det här medievärlden, det vill säga den höger medievärlden, inte av experterna som han har tillgång till. Och så upprepar han det här inför kamerorna och det sprids ut i landet. Så bland annat CNN och diverse NPR-stationer har måste ta liksom en funderare att i vilken mån kan man sända de här presskonferenserna från Vita huset live. Och då blir ju situationen den att Vita huset har inte helt enkelt förtroende bland befolkningen om det kommer ut sådana här lögner, och det är ju en väldigt jobbig situation.
Jag menar, USA är ett rikt och utvecklat västerländskt land som ju borde just ha kapacitet och muskler att tackla en sån här pandemi, och det att liksom pandemier är ett globalt hot, det är ingen ny sak i sig, det har liksom vetenskapsmän och experter varnat för redan länge. Ändå verkar man stå ganska handfallna inför det här coronaviruset. Vad är det liksom som förklarar det här?
Men jag tror att USA faktiskt är utsatt på ett sätt som inte till exempel västerländska europeiska länder är. Och en del av det handlar om den här administrationen, och en del är större trender. Men alltså Trump-administrationen har ju aktivt försökt avveckla den administrativa staten, så att säga. Det vill säga man har skurit ner kraftigt, man har föreslagit till exempel upprepade gånger då att den här Centers for Disease Control and Prevention, CDC, deras budget skulle skäras i ganska ordentligt. Man har avvecklat pandemigruppen vid National Security Council, det vill säga det här Vita husets gruppering som sköter frågor om säkerheten. Så jag skulle säga att där ser man den här liksom administrationens svaghet.
Men hur mycket ska man nu tänka att det här egentligen handlar om att sjukvården är så dålig i USA?
Alltså, problemet med sjukvårdssystemet i USA är ju inte nödvändigtvis det att vården skulle vara dålig för den individuella patienten, utan problemet är ju det att det är ett system som lämnar väldigt många utanför, som inte har tillgång till sjukvård, inte har sjukvårdsförsäkring, och kostnaderna är så enorma för något som att betala själv för sin coronavård i en sån här situation. Att det är liksom det är systemsbrister, det lämnar miljoner utan hälsovård, och sjukledighet är inte nödvändigtvis en möjlighet för väldigt många arbetande, vilket gör att man har ett system som uppmanar folk att hållas rörande även om de är sjuka, och det är naturligtvis drastiskt i sådana tider.
Nu verkar Trumps på något sätt coronalinje ganska instabil, precis som vår linje just nu här lite. Den svajar också lite som aktiebörsen den senaste tiden. För först så ignorerar han coronaviruset fullständigt och hävdar att det var liksom demokraternas påhitt och bara ett kinesiskt problem. Sen ändrar han sig lite när läget förvärrades och införde till exempel just flygförbud i USA. Men nu säger han igen att läget är under kontroll och allt ska vara normalt i påsk. Vad är det riktigt som händer här nu? Väldigt mixed messages.
Det är väldigt mixed messages, och det hade ju rapporterats under hela hans presidentperiod att att han har väldigt lätt att ändra åsikt. Han hoppas oftast på snabba lösningar och han påverkas väldigt, väldigt kraftigt av vilka rådgivare eller vänner han diskuterar frågorna med. Det här är första gången som Trump möter en kris som president som han inte själv har skapat. Det här är första gången det kommer utifrån ett hot och det här kanske kan ses som ett praktexempel på hur svårt jobbet som president är och hur man vill ha kompetenta personer i den politiska ledningen.
Mm. Ja, mycket kritik har riktats mot Trump för att han verkar på något sätt oroa sig mer för ekonomin än för folks liv. Det är en ganska hård kritik det här. Tycker du den är rättvis?
Alltså, på sätt och vis så tycker jag att det finns skäl att i varje fall lyfta upp den här kritiken. Det vill säga man har sett från republikanskt håll det här argumentet gå i ganska oroväckande håll. Då kanske främst exemplifierat av Texas viceguvernör Dan Patrick som på Fox News sa att över 70-åringar måste se det som en liksom rimlig uppoffring att ge sitt liv så att deras barnbarn kan fortsätta i en ekonomiskt stark Förenta staterna. Så det finns definitivt på höger och bland republikaner den här retoriken som ibland sätter det helt, helt krasst och tydligt att det handlar om hur man väger ekonomin mot folks liv. Och så ska jag ju säga att Trump här påverkas rimligen väldigt, väldigt mycket och väldigt öppet av politiska följderna av det här. Det vill säga ekonomin är livsblodet i hans politiska framtid och han ser då det viktigaste att garantera att ekonomin fungerar inför presidentvalet i november. Och det påverkar beslutsfattningen och det påverkar hur han talar om de här frågorna.
Trump verkar ju också följa med väldigt noga börserna och hur de reagerar. Kan man säga liksom att han nu så att säga klamrar sig fast vid pengarna för att överleva politiskt?
Det tycker jag att man kan säga och vi måste också komma ihåg här att det finns fortfarande väldigt mycket frågor som vi inte har fått svar på när det gäller vilka kopplingar Trumps personliga ekonomi har till diverse företag som är drabbade och diverse stödpaket som man har försökt få igenom. Och här har ju demokraterna kört en hård linje med att absolut kan inte de här stödpaketen som nu har diskuterats i kongressen gå till exempel presidentens egna bolag eller hans barns bolag.
Ja, nu har ju ett historiskt stort räddningspaket på alltså 2000 miljarder dollar, alltså det astronomiska summor, godkänts av senaten, men det ska ju ännu liksom behandlas i representanthuset. Men ger ett sånt här enormt räddningspaket på något sätt andningsutrymme nu åt Trump, eller visar det här tvärtom bara att det är demokraterna som nu har tagit över kontrollen och som på något sätt lägger agendan?
Jag ser egentligen hela den här diskussionen som har förts i kongressen om det här paketet, så ser jag Trump som ganska långt sittande i utbyte av båse. Det vill säga, på många sätt kan man säga att det här räddningspaketet är egentligen två räddningspaket i ett. Det är republikanernas där krasst sagt bolagen prioriteras och då hur man håller liksom näringslivet igång. Och så är det demokraternas också i samma paket där man har försökt titta mer till just de här som har det tungt i den här krisen. Man har tittat på låginkomsttagare, man har tittat på frågor om då sjukledigt och arbetslöshet och sånt här. Så jag skulle säga att i det här paketet som alltså alldeles enormt är Trump väldigt långt ute i kylan och det här är någonting som sköts av gamla linjens demokrater och republikaner och då kan man ju påpeka ännu att det röstades igenom alltså enhetligt och det är ganska sällsynt när det kommer till amerikansk politik.
Mm. No, i hela det här stora paketet så ingår bland annat att man ska dela ut en check, alltså direkta pengar på 1200 dollar direkt till de amerikanska hushållen. Det här låter ju som att man nu får igenom väldigt socialistiska metoder.
No, delvis så kan man ju säga att, och det har också Bernie Sanders och hans anhängare sagt, att den här krisen liksom illustrerar behoven för en agenda som Sanders har förespråkat. Samtidigt måste man vara försiktig att inte blanda ihop liksom nödlösningar med en alltför långtgående politisk linje. Men det är uppenbart att republikanerna som till exempel länge talat, även om de inte följt den ideologiska linjen om att vara väldigt måna om hur man spenderar pengar, har nu definitivt lagt det på hyllan.
Mm. Ja, och man ser ju nu att demokraterna verkligen upplever ett sånt här nu momentum. Joe Biden, som ju nu kanske ser ut mest sannolikt att bli då demokraternas kandidat i presidentvalet, så han har ju börjat komma med egna dagliga presskonferenser om coronaläget just för att utmana Trump. Är det liksom nu USAs följande president vi ser som tjuvstartar lite här?
Det är mycket möjligt. Jag skulle nästan säga att det är sannolikt att det är USAs nästa president som vi ser. Och det är ju en väldigt så här knivig fråga i vilken mån i en sån här krisläge kan man föra politik eller partipolitik, och i vilken mån bör man samlas runt liksom flaggan, så att säga. Men jag tror att Trump nästan har tvingat fram den här situationen i och med att han gång på gång på gång för fram lögner, för fram misinformation, skyller på demokrater, skyller på medierna och försöker måla upp såna här hotbilder att det egentligen är då antingen Barack Obama eller New York Times som ligger bakom det här, eller ibland är det kineserna i en retorik som ofta tar rasistiska former. Och då finns det nästan ett måste för en demokrat att ställa sig liksom upp och säga att här är så mycket, rent ut sagt, geggamoja att vi måste ta tag i det här.
Tack för det här, Oskar Winberg. Fint att du kunde hänga med på en lite svajig linje, men så här jobbar vi nu under det här exceptionella läget. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.